Vi båda som gör den här podden har genom livet haft så många människor omkring oss som sökt efter något existentiellt eller andligt eller vad vi nu ska kalla det. Någonting mer. En känsla av mening, förundran och av att vara hemmahörande i tillvaron. Oftast har de inte ens tittat åt det som är vårt stora andliga arv i västerlandet. Kristendomen finns inte ens på bordet som ett alternativ. Det tycker vi på många sätt är förbaskat sorgligt. För tänk om kristendomen i grund och botten har utvecklats som ett ramverk för att möta de existentiella, andliga utmaningar vi alla alltid ställs inför bara genom att vara människor. Tänk om kristendomen inte bör ses som en uppsättning svar utan en uppsättning berättelser, symboler och riter varmed vi kan tyda och uttrycka våra livserfarenheter. Om det här är sant, vilket vi misstänker, så följer frågan varför denna existentiella trosförståelse i så fall hamnat så i skymundan. Varför har det religiösa och det sekulära skilts åt på ett sätt som inte verkar motsvara hur vi människor faktiskt fungerar? Och finns det något som vi skulle kunna göra åt den saken så att kristen tro kan bli livsbärande? Eller är det redan för sent? Följ med oss här i G-ordet när vi söker svaren på dessa frågor.
Hej och välkomna till G-ordet. Henrik, varför heter den här podden egentligen G-ordet? Vi kan börja där tycker jag. Intressant fråga. Hur är det vi har tänkt?
Det är ju så att det finns ju det här ordet som inte kan nämnas utan att döda vissa diskussioner. Och G-ordet som vi är ute efter, det har ju alla säkert redan gissat. Det är ju Gud. Och varför kan vi inte nämna det?
För att det är vad vi brukar kalla ett stoppord när det gäller att prata om religion och kyrka och tro och andlighet. Så det verkar finnas vissa stoppord som är så här, att då man kommer inte förbi. Då har de förutfattade meningarna eller folks uppfattning om vad de står för betyder så mycket olika saker. Så att man måste grotta in sig i en otrolig definition. Gruva för att komma ut. Så.
Precis, och då blir det ingen diskussion, bara en massa definierande av men vad menar vi med Gud egentligen. Och så kommer man ingenstans in i det riktigt intressanta. Det vill säga, vad tror du på?
Det är lite ängsligt med, kring att prata om Gud och sådär.
Det är ju faktiskt ett av de kvarstående tabun som vi har. Att diskutera religion och vissa saker är besvärligare att diskutera än andra. Så det kommer nog inte vara så att vi aldrig nämner Gud. Men vi kommer att försöka undvika G-ordet.
Vi kommer framförallt att försöka borra oss in under när G-ordet eller något annat av de här stopporden dyker upp. För att klargöra vad vi eller någon vi pratar med faktiskt menar.
Mm.
Som vi hörde här i inledningen så har vi några stora frågor som vi vill ha svar på. Och vi har tänkt att ge oss ut på en upptäcktsresa kan man säga.
Det kan man lugnt säga. Och vi kommer att göra stopp längs vägen både på platser som du och jag har besökt och är nyfikna på att göra återbesök på, men också besöka andra personer.
Ja, precis. Folk som vi har hört talas om verkar göra någonting intressant, kanske har forskat om någonting eller bedrivit någon form av andlig gemenskap eller utforskande inom kyrkan eller utanför.
Ja, precis.
Vad vi kan få tag på.
Olika upplevelser helt enkelt av vad de här stopporden kan innehålla för rent praktiska och breda upplevelser.
Precis nu så tänkte vi att vi ska nog börja med att presentera oss själva, vilka vi är som gör den här podden och står bakom allt det här. Och då har vi förberett några presentationer som vi ska läsa upp där Henrik får presentera mig och jag får presentera Henrik.
Thomas Walsh är en entreprenör i berättandet om upplevelsen av att vara, med kunnande om ritualerna i alla möjliga och omöjliga miljöer. En doer, en punkare i tanken med kort väg mellan idé och handling, men också med orken att ta den akademiska långdistansvägen när den passar bäst. Så snabb i tanken att vi andra ofta får kämpa för att hänga med.
Henrik Bettner manifesterar Hegels slutsats att verkligheten ytterst motsäger sig själv. Henrik är nämligen samtidigt både 100% alternativkulturnörd och 100% frikyrkotönt. Med samma lätthet kurerar han en spellista med de hippaste indiebanden och soundtavlan i baptistkyrkan. Och om samma låt återfinns på båda ställena får han det att framstå som den naturligaste sak i världen. Henrik, vi har ju en vi som står bakom, vi har är ju ett litet nätverk som har. Nu är ju du Henrik Bettner och jag Thomas Walsh som gör just den här podden.
Det stämmer, men vi har ju gjort andra saker också.
Precis, i vårat nätverk, vårt lilla teologiexperiment team Kristen bortom Gud, som har funnits sedan 2017 och är väl en sorts experimentverkstad för att utforska vad vi kallar en existentiell trosförståelse. Helt enkelt ett förhållningssätt till den kristna traditionen som och kristen tro som inte inbegriper övernaturligheter. Att inte nödvändigtvis som en grund.
Precis, där man kan delta och utforska utan att så att säga vara tvungen att gå med på allt.
Ja. Och det vi har gjort mest, kanske någon känner igen, vi höll då under ungefär 1,5 år va, så höll vi en gång i månaden andakter i samarbete med Gustav Vasa församling i Stockholm, i Sabbatsbergskyrkan. Vi har också haft olika föreläsningar och studiecirklar. Mm. Men nu sen våren 2020 så är det G-ordet som gäller mest. Och G-ordet är inte bara en podd.
Nej, precis. Det är ju också en klubb. Hittills har klubben hunnit äga rum en gång och det kommer också att höras klipp till podcast också för er som inte kunde vara med i januari 2020 och den kommer att dyka upp igen. Just nu när vi spelar in det här så är det, så är det mars.
I mars 2020 vi spelar in det här och ja. Om vi bokar något i vår så tror jag inte att någon kommer komma. Så nej. Att vi avvaktar med det och håller oss till podden.
Precis. Vilket betyder att ni kan lyssna när ni vill, var ni vill och ha vilka virus som helst samtidigt. Och det är helt okej. Okay.
Precis. Men G-ordet Stand Up Theology Club, som vi kallar det, hoppas vi verkligen på, ska komma tillbaka ganska snart. Och då, det går till så, då har vi gäster som vi bjuder in. Det kan vara alla möjliga olika som vi tycker är intressanta och höra lite mer om deras personliga utforskande och resor ofta och musik och så, i ett riktigt stand-up klubbmixformat helt enkelt.
Ja, krogscen. Precis, med välkomnande stämning.
Vi får ju ofta det här med kristen bortom Gud, Henrik. Kan man vara kristen utan Gud?
Ja, precis. Det är just det vi ofta får höra. Vad säger ni? Kristen utan Gud. Och det, för oss är det väldigt viktigt här med orden. Precis. Vi säger kristen bortom Gud. Precis. Inte kristen utan Gud.
Och lite för att förklara det där faktiskt så höll jag ett lite längre föredrag i Sabbatsbergskyrkan hösten 2018. Istället för att återupprepa allting en gång till så har vi klippt ihop godbitar från det föredraget i det här avsnittet.
Precis. Och då får ni också lite klarhet i tankarna bakom hela namnet på nätverket.
Precis. Så vi kopplar över till gamla jag från 2018 och lyssnar på det 20 minuter sådär.
Ursprunget till det här föredraget, det bygger ganska mycket på en debattartikel som jag skrev till Kyrkans Tidning som publicerades i juni. Men jag har byggt ut lite grann och ursprunget var den här frågan som vi får i föreningen. Kan man verkligen vara kristen utan Gud? Och då måste man rätta det först och säga att utan Gud är något vi aldrig har påstått. För att om man lämnar allt tal om Gud så är ju min uppfattning att det är svårt att stå kvar i den kristna berättelsen. Och det vill vi göra. Och vi menar att det är av yttersta vikt faktiskt. Att för att den här berättelsen ska kunna fortsätta vara relevant i vårt århundrade. Att vi kan tänka nytt däremot kring vad det betyder att använda ordet Gud. Att vi behöver gå bortom den gängse förståelsen av Gud. Vad är då den här gängse förståelsen? Det kan vara lika bra att jag börjar att berätta vad mitt intryck är. Och det är att vad en teologer och människor inom kyrkan idag diskuterar och har för gudsbilder, så betyder Gud för vanliga svenskar den personligt handlande guden som finns oberoende av oss människor, som en oberoende högre kosmisk makt som kan påverka den fysiska verkligheten genom mirakler, som lovar ett evigt liv efter döden och som offrade sin son för att vi människor var så syndiga. Det är alltså den här teistiska förståelsen av begreppet Gud som vi vill gå bortom. Och det är den här förståelsen som, om man frågar den majoritet av svenskar som idag betecknar sig som inte religiös män, vad de medlägger i begreppet Gud, så är det här. Och det är det som är den stora stötestenen. Vi menar att man kan inte ha en förståelse och ett språk bland teologer och ett annat bland resten av befolkningen och tro att man ska kunna kommunicera. Man kan inte styra språket. Om ett begrepp får en viss innebörd och mening bland medlemmarna i en språklig kultursfär, så är det som det begreppet betyder. Jag tycker att det är väldigt olyckligt att det har blivit så här, att det här är det enda sättet att se på andlighet. Det finns ett ansvar i att förvalta det som är vårt andliga arv i väst, nämligen kristendomen och kyrkan, så att det kan fortsätta vara ett stöd för människor i det svåra med att vara människa, i de existentiella utmaningar som vi oundvikligen alltid ställs inför. Och det kan vi, tycker jag, nu har inte jag någon statistik på det här eller någon forskning, men det är ju ändå så att vi står inför stora utmaningar i existentiell hälsa, mental hälsa. När existentiella frågor inte kan bearbetas, behandlas, man saknar språk, man saknar sammanhang för att ta tag i det här, så kan det i förlängningen leda till en faktisk psykisk ohälsa som bottnar i att man helt enkelt inte har fått något stöd för att ta hand om och lära sig navigera vad det är att vara människa. Så det är lite utgångspunkten, tycker jag, varför vi måste tänka på ett sätt som vi kan nå fram. Det som jag kommer utgå ifrån, det som jag menar, att det här teistiskt metafysiska sättet att tolka, att det både ligger i vägen, men att det inte heller är det som är riktigt betydelsebärande. I första Korintierbrevet, första kapitlet, så skriver Paulus att judarna söker tecken och grekerna vishet, men vi förkunnar en korsfäst Kristus, en stötesten för judarna, en dårskap för hedningarna. Det jag vill säga där och kommer utgå från, det är att söka tecken, empiri eller vishet, rationalitet, att det är inte grunden, det kan aldrig vara grunden för det som är den livsbärande tron. Det är det jag ska försöka lägga ut här. Att utgå från empiri eller rationalitet, alltså det här teistiskt metafysiska förhållningssättet i tron, att det handlar om någonting i en objektiv verklighet utanför oss själva, där religiösa trosföreställningar ska, liksom vetenskapliga utsagor, prövas mot den här förmodat objektiva verkligheten. Och om de överensstämmer med denna, så är de sanna. Och om de inte gör det, är de falska. Jag menar att religiös tro, i det här fallet kristen tro, aldrig handlar om påståenden som kan eller skulle kunna utvärderas som sån fakta. När man ser på tron på det vetenskapliga sättet, så tappar man istället insikten om det verkligt betydelsefulla. Vad betyder det egentligen för mitt liv om jag sätter min namnteckning under några påståenden, några tolkade som ren fakta, en trosbekännelse? Det behöver inte betyda någonting. Det behöver inte förvandla mitt liv ett dugg. Istället så förvandlas Gud och tron till precis det faktaantagande som till exempel Hedenius en gång så effektivt sköt i sank genom sitt argument att vi bara ska tro i förståelsen då, att anse mig vara med verkligheten överensstämmande, sådant som det finns förnuftiga skäl att hålla för sant. Och i vår samtid har ju nya ateismen med humanisterna och i den engelskspråkiga världen många framstående ateistiska apologeter fortsatt den här argumentationen och menar att kristen tro är en dåligt underbyggd vetenskaplig teori. på engelska brukar man då skämtsamt säga faith is to believe that which we know ain't so. Jag menar däremot att det som ytterst skänker livet mening och värde inte handlar om sånt och aldrig skulle kunna handla om sånt som vi skulle kunna veta om vi hade ett bättre faktaunderlag. Det är snarare tvärtom. Det är först så får vi en tro och värderingar och mening och sen kan vi hitta fakta. Men när man betraktar Gud som ett väsen eller en kraft eller någonting som existerar utanför oss så som andra saker i tillvaron existerar, så är det precis det som Gud blir reducerad till. Och vanligt från traditionella ateister, teologer, de menar att det är inte alls så de förstår Gud. Och de håller med om att Gud finns bortom alla begrepp och all mänsklig förståelse. Men så länge man tänker ett medvetet interventionistiskt agerande från Gud så fungerar inte det heller. Då samlar man fakta genom att mäta effekterna av Guds agerande i världen. Och det är bara ett nytt sätt att blotta sig för den här ateistiska argumentationen. Det jag menar är för att hitta fram till en livsbärande tron så måste man släppa alla sådana anspråk. Alla. Det är att förkunna en korsfäst Kristus är en stötesten och en dårskap. Och det går inte att motivera genom att söka tecken eller vishet. För det problemet är inte att naturvetenskapliga fakta på stånden skulle motsäga kristna fakta på stånden. Problemet är att betrakta en kristna tron som rörande den typen av fakta överhuvudtaget. För min hypotes här är att Gud inte är en vetenskaplig hypotes med svagt faktaunderlag. Och lite provokativt här, om man håller med om det, att Gud inte är en vetenskaplig hypotes med ett svagt faktaunderlag, då måste man släppa den teistiskt metafysiska faktaantagande trosförståelsen som grundläggande för vad som ska räknas till kristen tro. Man kan inte hålla båda för giltiga. Antingen söker man tecken och vishet för att liksom bevisa och spekulera sig fram till tron till Gud, eller så tror man bara. För så fort man hänvisar till något sånt externt objektivt, då faller man i den här fällan, och det gäller allting. Populärt är ju då till exempel så här, ja, men man pratar om kvantfysik och där det är så mycket man inte vet och det finns okändheter och så. Ja, visst är det så, men det är inom den sfären att man skulle kunna veta, det är inom den finita verkligheten som vi kan skaffa oss kunskap om. Men tro då, om vi ska tro mig eller Paulus som jag tolkar honom, är att tro utan att liksom trots, eller liksom, det är inte att församtala någonting trots dålig empiri eller rationalitet. Inte att säga så här, jo men det finns ju, det kanske inte är något bevis på det, men jag tror på det i alla fall. Då får hoppa fram genom hela Nya Testamentet i den ordning det skrevs, en av de senare texterna i Johannes evangeliet som slutar med, förutom epilogen då som är påklistrad, när Jesus säger saliga är de som inte sett men ändå tror. Så vad menar jag då? Är ni med så länge vad jag liksom menar med den här faktaantagande tron? Jag tänkte då prata om den livsbärande tron. Det här poängen, men det är en bra fråga för att jag kommer inte jättemycket förklara exakt vad det är jag tror på. Utan det handlar mer om sättet att se på vad tro är. Och hur det spelar roll i ens liv. Hur det formar. Och sen så ger jag väl lite exempel på det. Men det, bara för att man har den ena eller andra trosförståelsen så behöver man inte komma fram till samma sorts liksom, mer konkreta tro egentligen. Ytterst så är det ju så, vad jag då menar med livsbärande tro. En utgångspunkt är att våra yttersta värden, vad vi håller för absolut gott och sant och meningsfullhet, vad som saker går ut på, att det alltid handlar om någonting grundat i tro. Martin Luther formulerade i Stora katekesen på frågan vad är då en gud? Det du förväntar dig allt gott av och vänder dig till i din nöd, det är din gud. Vilket jag tycker är en superbra formulering, en funktionell definition av vad Gud är. Det är någonting som kommer inifrån och definierar. Med den utgångspunkten så handlar tro inte så mycket om finns Gud eller inte, utan vilken Gud är det vi tror på, hur vi tror på den och hur vi påverkas. Jag menar att alla vuxna människor i alla fall har någon medveten eller omedveten religiös tro, faith. En yttersta angelägenhet, någonting som man sätter som ytterst sant och gott, som man utgår ifrån och styrs utav. Det kan vara olika grad av medvetenhet, olika utvecklat också. En del funkar bättre än andra, och jag menar att den kristna traditionen förmedlar en sån yttersta angelägenhet som har en livsbärande förmåga. När man tar steget vidare från förståelsen av Gud som ett övernaturligt väsen, så betyder inte det därefter att man betraktar Gud som något som vi människor skapar godtyckligt. På något sätt är ju alltid det vi människor som skapar språket om Gud och talar om Gud. Alla, även om man påstår att Gud finns oberoende av mig, oberoende av oss människor, så är det ju inte sant. För att det är ju vi människor som formulerar de bilderna också. Så att där är min utgångspunkt att vi accepterar att det är så. Låt oss acceptera att det är så, att det är vi människor som formulerar de här sakerna. Men det är ett sökande och en process och en dialog som har hållit på i tusentals år och som vi fortsätter att hålla på med och behöver fortsätta i varje ny tid att hålla på med. Även den som inte tror på en övernaturlig gud kan förstås känna stor förundrad, vördnad inför livets och världens storhet, djup andlig dimension i tillvaron. Det handlar bara om att inte sätta etiketter på det som motsäger någonting annat som vi vet om tillvaron. Även om man inte betraktar Gud som ett övernaturligt väsen som existerar oberoende av oss människor, så innebär det inte att Gud inte blir större än vad vi är själva. Jag brukar säga att Gud är det i oss som är större än vad vi själva är. Det jag har kontroll över i min person och i min roll i bland andra människor är väldigt lite. Det jag är medveten om är väldigt lite. Det finns mycket mer i mig och i oss när vi möts tillsammans som liksom ligger däremellan och som är våra delade värderingar, vad vi håller som heligt, vad vi har för mål hur vi behandlar varandra och våra berättelser och allting. Jag brukar tänka som en liknelse på grammatik, som är våra mänskliga språks grundläggande struktur och regler. Den kan man ju inte säga existerar utan våran, oberoende av våra mänskliga hjärnor. Men den existerar ändå utan att vi har skapat den. Och utan dess existens så skulle vi inte kunna kommunicera någonting utöver ett mycket litet barns nivå. Men kan man säga att grammatiken finns? Vi kan beskriva grammatiken. Vi kan ju vara språkforskare och beskriva den. Men då är det ju beskrivningar av den som finns. Själva det betydelsebärande systemet finns ju bara i vår kommunikation på något sätt. Jag brukar ha det som en någon sorts liknelse över hur jag ser på hur Gud finns. Som någonting vi delar och någonting djupt meningsskapande. Men ändå i slutändan så tror jag inte att så handlar tron inte om att förklara att eller hur Gud finns, utan att leva i sin tro. Det viktigare är istället den inre omorienteringen, transformationen, när tron inte söker bevis i förklaringar utanför eller logiska konstruktioner. Då är tron i sin grund en mystisk upplevelse på något sätt. Vilket har fått en väldigt individualistisk ton, eller liksom, vad säger man, att mystik förstås ofta på något sätt individualistiskt, man ska söka inåt och hitta någon sorts individuell andlighet idag, men jag menar inte riktigt så, utan det kan finnas i mötena med varandra och i församlingsliv och i gemensamma berättelser och allting. Men det är någonting som alltid går utöver. Det kommer alltid finnas någonting som går utöver. Vi kommer alltid kunna fråga varför en gång till. Det är det som är grejen. Vi kan göra det hur länge som helst. Men för att vi då ska få mening, eftersom vi kan frågasätta allting, säga varför, ja, men varför är det så då? Jag tycker att ett mänskligt liv har ett absolut värde. Ja, men varför då? De frågorna kan vi kommer aldrig fram, utan till slut så handlar det om att ta ett trossprång och tro. Den här livsbärande tron, den söker då inte svar i påstådd fakta om en övernaturlig verklighet och, inte, och begär inte ett tryggt omhändertagande i en övernaturlig hand. Utan, som jag ser det, bärs istället av modet att våga tro att kärlek och förnuft är en reell möjlighet för det mänskliga livet, trots att världen så ofta visar på motsatsen. Den livsbärande tron är tron som inte kräver tecken, utan omfamna modet att kasta sig ut utan säkerheter. Det verkar finnas två grundläggande sätt att förhålla sig till livet som människa. Och det ena är, verkar vara lite så här, det vi lättast halkar in i om vi inte har något annat stöd. Det är att allt är svårt och allt är dåligt och alla är emot mig, ungefär. En inställning där man flyr ifrån det som är svårt istället för att acceptera det. Jag tror till exempel att den i den kristna liturgins nästan överdrivna upprepande av att vi ska känna tacksamhet är ett bra exempel. Vi ska vara tacksamma. Så här. Det är för att det är inte default. Liksom. Det är inte det som är vår naturliga reaktion och förhållningssätt till den smärta och de problem och svårigheter som livet alltid innebär. Utan det vi fastnar i det är det som är ursprungsläget. Och ett bra exempel på hur erfarenheter har byggts in i den religiösa traditionen genom århundradena, där man märker att livet blir bättre om vi ser till att inte glömma bort och vara tacksamma för den här dagen, att jag fick en dag till och att vi fick en dag till tillsammans, och att livet innehåller så mycket som är fint och bra. För vi verkar inte hamna där annars. Det verkar inte vara där dit vi hamnar om vi inte liksom har ett språkligt sammanhang gemensamt som där vi kontinuerligt liksom påminner oss om det. Men den här, för Paulus igen då, vi kunde en Kristus som har blivit korsfäst. Men vi tror inte bara, kommer lite vad jag faktiskt tror på. Vi tror inte bara på en korsfäst Kristus, Messias, utan också på en uppstånden Messias. Och jag tror att det är viktigt att inte glömma bort. Det är ju kärnan i kristendomen. Behöver det vara en död kropp som blev levande och gick ut ur en grav? Jag tycker det är liksom, jag tycker att det är totalt märkligt att man ska kunna, att man ska anta att det ska vara grundläggande för liksom att man måste försantala att det hände så för att vara kristen. Jag kan tycka, om det var så, om det bara var det att den här döda personen började leva igen, då hade man ju tyckt så här, ja, det var ju märkligt, jättemärkligt. Men det hade ju inte påverkat någon. Det hade ju inte ändrat ens liv på något sätt. Om man inte redan hade en jätte, liksom en Guds tro om en övernaturligt handlande Gud. Och då sägs det ofta då så här, men om man inte har den här övernaturliga guden, då blir ju kristendomen bara en moralisk lära, vilket jag absolut inte är benägen att hålla med om. Och jag ska säga att ärligt talat så är den kristna etiken inte jätteoriginell faktiskt. Det är inte heller någonting man kan bara bygga på. Men jag upplever att väldigt långt i den moderna liberalteologiska kyrkan, som varken vill vara fundamentalistisk eller vågar släppa den här teistiska gudsförståelsen. Det är där den här tendensen att reducera Jesus till en moral, en vis och vishetslärare återfinns allra mest. Där vi ska följa Jesus för att han var en bra person och sa bra saker. Det är alltså inte det jag tror på. Inte bara. Klart jag tycker det också. Men i den här samtida kyrkan så jag upplever att man erfar på en nivå att det är besvärligt med den här övernaturliga guden. Man vill inte prata om det så mycket. I Svenska kyrkan pratas det rätt lite om Gud utanför det liksom fastslagna liturgiska språket. Den här övernaturliga guden som förväntas agera aktivt på egen hand, det är lite besvärligt, för han verkar inte göra det så här, eller hen verkar inte göra det riktigt så mycket som man skulle förvänta sig. Så man pratar mycket om att följa Jesus lära och prata om livet i största allmänhet. Och inget fel med det, men det räcker inte riktigt ända fram till den riktigt livsbärande kristna tron, skulle jag vilja säga. Men samtidigt då så gör man ofta den här övernaturliga guden ständigt närvarande i liturgi, böner, psalmer och rit. Och det blir en spänning mellan ord och handling som inte är riktigt hållbar i längden. Och igen inte tar den här samtida människans utgångspunkt på allvar och gör att man missar igen att nå till vår tids människor och de problem som finns för dem. Så jag menar att det har blivit nödvändigt att ta steget vidare fullt ut till den icke-teistiska existentiella trosförståelsen. Betyder inte att, jag menar inte att man inte får tänka sig, att det är ogiltigt att tänka ha en mer metafysisk inställning till Gud. Det finns de i våran grupp som har det och tycker det funkar bra för mig, men det betyder inte att det är... Jag märker att det språket och det sättet att prata om tron kommer till korta allt för oftast. Så även om det funkar för mig så kanske det är bättre att hitta någonting annat för, liksom, för att nå ut längre. För att världen och människorna behöver mer Jesus. Så jag tycker då att om man struntar i att i den här diskussionen om Jesus fysiskt uppstod och sån yttre tecken. Strunta i det bara. Låt oss bestämma att vi bara struntar i det. Låt oss se vad han och det han stod för, hans liv, lära, hans död. Vad kan det betyda för mig idag? Vad kan det betyda för oss idag? Kan vi möta honom idag istället? Uppstår han för mig idag? Kan det bli någonting levande? Kan jag tro att det finns en kärlek som är större än döden? Det är att hitta till den livsbärande tron, det är att känna en tillit till att det finns ett annat sätt att vara människa. Enskilt och tillsammans. Och jag menar för mig i alla fall att den vägen, den är uppenbarad i personen Jesus lära, liv och död. Och det finns ju så många olika nivåer på den kristna berättelsen och hur det kan liksom, som talar till olika existentiella behov och det är allt ihop nästlat. Men utifrån den här Luthers definition, den här funktionella Guds definitionen, så skulle jag vilja säga att det är att vara kristen idag, det är med, för att spela på gamla testamentet, hela sitt hjärta och hela sitt förstånd omfattna att Jesus är Kristus. En icke-teistisk kristologi blir att istället för att tänka att först finns det en Gud och sen har vi Jesus, och då måste vi liksom trycka in den här övernaturliga guden i personen Jesus på något sätt. Så är det att egentligen första gången säga så att men jag betraktar det här är min Gud. Det här är det jag står för, det här är högsta värdena för mig. Det blir gudomligt därför att jag gör det gudomligt i mitt liv. Och då kan man också närma sig de bibliska berättelserna av Bibeln kritiskt. Att man kan ta till sig historisk kritisk forskning och försöka liksom förstå vad som hände. Inte vara rädd för att ifrågasätta någonting. För att det kommer alltid finnas någonting kvar, ett mysterium. Det handlar om att tro och tillit. Och alla kommer inte komma fram till exakt samma sak heller, och det är okej. För den livsbärande tron bygger inte på dogmatik som inte får ifrågasättas. Utan för att det verkligen ska vara livsbärande så måste den vara en del av en diskussion och ett samtal hela tiden. För mig, som jag ser, det är att lita på att denna väg bär, trots att allt som synbart talar emot det.
Jag hoppas att det där föredraget inte var allt för förvirrande och gav lite mer smak. Och kanske, och även om det väcker mer frågor än svar, så kan ju det vara intressant. Och kanske speciellt då, eftersom det slutade lite abrupt, och det berodde på att batterierna i telefonen vi spelade in med tog slut. Vi tänker vara tekniskt mer förberedda när vi jobbar med den här podcasten, vi lovar.
Absolut, alltid extra batterier i väskan. Och som sagt, väcker det här frågor så börja gärna fundera. Tveka inte att höra av er med frågor heller. Vi tar gärna sällskap på vägen när vi utforskar. Hör av er om ni vill.
Man hittar oss på Facebook.
Precis.
Eller Kristen Bortom Guds hemsida kan man också hitta kontaktuppgifter på.
En fördel med att följa oss på Facebook är också att man får reda på när nästa klubb äger upp.
Eller när vi släpper ett nytt avsnitt.
Precis. Av podden. Men det kommer ju ni att märka också eftersom ni såklart prenumererar på den här podden redan nu, eller hur?
Ja, självklart. Tack för att ni har lyssnat på G-ordet. Tills vi hörs nästa gång. Möt världen i fred. Fyllda av mod. Håll fast vid det goda. Löna inte ont med ont. Uppmuntra de modfällda. Stöd de svaga. Ha tålamod med alla och visa respekt mot allt levande. Var välsignade och var till välsignelse. Amen.